Vi kan bläddra upp i Efesierbrevet. Det blir lite tungt här på högra sidan. Om ni ropar andra sidan, är ni klara så får ni inte så mycket svar här borta. Efesierbrevet. Predikan kommer att utgå ifrån vers 19, fortsätter jag. Till vers 22. Jag läser ifrån vers 15. Efesierbrevet 1. Därför, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus. När han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida. Högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen. Och alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han till församlingen. Som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Så lyder Herrens ord. Nu närmar vi oss slutet på första kapitlet i Efesierbrevet. Det tog ett halvt år. Vi har sett ett mönster i texten där Paulus, brevets författare, först har gett en lång och en högtflygande lovprisning och han har beskrivit mängder av välsignelser som vi har i Kristus. Och sen i vers 15 så växlar han tonläge och han börjar berätta hur han ber för brevets mottagare. Och den huvudsakliga, den övergripande bönen är att de ska få en rätt kunskap om Gud. Och det här, vi tittade på det förra veckan och sa att det här är anmärkningsvärt. För det finns så mycket som Paulus skulle ha kunnat be om. Han känner ju brevets mottagare, i alla fall i stor omfattning. Han vet att många av dem lider svårt. Många lider på grund av sin tro. Och det finns mängder av specifika situationer som han hade kunnat be för. Det finns också mängder av problem som han hade kunnat generalisera och be för. Men han säger ingenting om det. Han ber att de ska få en rätt kunskap om Gud. Han ber att deras hjärtans ögon ska få ljus. Så att det som de vet om Gud på en teoretisk nivå ska sjunka ner och bli verkligt för dem. Att de i djupet av sin varelse ska förstå vem Gud är. Därför att Paulus vet att när de förstår vem Gud är så förändrar det allt. De kommer att forma, deras liv kommer att formas till en sån grad att alla de andra problemen som de har inför Gud kommer att framstå i ett helt nytt ljus. Och sen ber han vidare på ungefär samma sätt att de ska förstå hoppet till vilket de är kallade. Det vill säga att de har blivit frälsta av Gud. Och han ber att de ska se hur det här förändrar hela deras liv. Att deras frälsning inte bara är en livsstilsfråga eller någonting som man klistrar på utan att det genomsyrar hela livet. Allt blir annorlunda. Och därefter ber han att de ska förstå rikedomen i Guds arvs hemlighet. Alltså att de ska se att de djupast sett tillhör Gud och då djupast sett också har allt de behöver. Och det här som sagt pratade vi om förra gången då. Men nu har vi kommit till vers 19 och här ber Paulus om en tredje sak. Nämligen att de ska förstå hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Och innan vi går in och tittar på vad den här texten betyder så vill jag bara stanna till lite grann här och lägga märke till vad det faktiskt står. Återigen så kan vi se att Paulus tar i så att han nästan spricker. Han kastar sig ut och så försöker han liksom flytta gränsen för vad språket kan rymma och beskriva. Han vill att vi ska se Guds makt, eller snarare kanske Guds kraft som är i oss som tror. Men han nöjer sig inte bara med att tala om Guds kraft. Nej, han beskriver den här kraften med två grekiska ord som vi också använder på svenska. Det första ordet är hyperballon. Det betyder ungefär att gå bortom. Vi använder ju ibland ordet hyper. Hyper. Att gå bortom. Så Guds kraft är en hyperkraft, säger Paulus. Det är en oerhörd kraft. Det är en kraft som går bortom vad allt vi kan förstå och beskriva. Men det är inte bara en hyperkraft. Nästa grekiska ord som Paulus använder är megathos. Megathos. Vi känner igen det i ordet mega. Det handlar om någonting som är extremt. Någonting som är extremt stort. Någonting som tar det liksom till nästa nivå. Och sen kommer ordet för kraft. Som är grekiskans dynamis. Som vi har i dynamit eller dynamisk. Så vi har en hypermegakraft. Som är i oss som tror. Känner ni hur Paulus liksom pressar? Han tar i så att han spricker. Han försöker att beskriva någonting som inte riktigt har ord till. Så han säger hypermegakraft! Det är inte bara kraft. Det är inte bara hyperkraft. Det är hypermega. Det låter som en fjortis liksom, som inte riktigt har ett ordförråd som räcker för att klä i ord det man vill beskriva. Det är den kraften som Paulus ber till Gud att vi som kristna ska förstå att den är verksam i oss. Och så slutar inte versen där. Han fortsätter på samma sätt. Och så använder han tre ytterliga ord som alla skulle kunna användas, översättas med kraft. Han säger Guds hypermega kraft, hypermega dynamis till oss som tror. Enligt grekiskans energeia. Det betyder kraft. Vi använder det ordet energi. Men det här handlar mer som en verksamhet. En operativ kraft. Jag ska återkomma. Jag ska förklara bättre sen. Och sen kommer ordet kratos. Som också betyder kraft. Eller makt. Men här handlar det om en sorts suveränitet. Det är någonting som man är. Kratos. Och sen kommer ordet ischys, som också betyder kraft. Men då handlar det mer om att vara kapabel, att man har vad som krävs för att få någonting gjort. Så om man lägger ihop allt det här så skulle man kunna översätta versen med Guds hypermega kraft till oss som tror enligt hans kraftande kraftiga kraft. Men om vi ska ha lite mer nyanser så kan vi säga Guds hypermega kraft till oss som tror enligt hans verksamma suveränitetsstyrka. Känner ni lager på lager här? Han försöker att beskriva något obeskrivligt. Guds kraft som är verksam i oss som tror. Översättningarna vill ju skapa en text som är lättläst. Och ibland så förlorar man lite grann av, och jag tycker att den här översättningen är jättebra så jag vill inte alls klandra den. Men ibland så förlorar man lite av Paulus retorik, hur han bara liksom sätter ord efter ord efter ord. Och innan nu återigen vi går in i detaljerna, så vill jag att du förstår vad huvudbudskapet är som Paulus vill få fram när han säger så här. Nämligen att du som är i Kristus, om du är en del i församlingen som är Kristi kropp som han talar om här i vers 23. Du har all kraft som du någonsin kommer att behöva. Paulus säger, jag vill att du förstår det. Jag vill att du ser det. Det finns vissa vars kristna liv är ett enda långt sökande efter kraft. Varje gudstjänst, varje enskild bönestund syftar till att man på något sätt ska bli uppfylld av Guds kraft. Men Paulus poäng här är att du har redan Guds kraft i dig. När du blir född på nytt så händer någonting monumentalt. Du behöver inte söka efter den. Du behöver inte sträcka dig ut efter någonting som du redan har fått. Paulus ber att du, att vi ska förstå vad det är vi har i Kristus. Vi behöver inte gå, liksom sträcka oss ut för att få en kraft till att evangelisera till exempel. För vi har redan den kraften. Paulus säger, evangeliet är Guds kraft till frälsning. Och han påminner församlingen i Thessalonike att när han kom till dem så kom evangeliet inte bara i ord utan i kraft och i den helige ande. Vi har redan fått kraft så att vi kan uthärda lidande. När Paulus håller på att han ska räkna upp alla de många lidanden som han har utstått för Herren, så säger han i andra Korintherbrevet 4, vers 7. Men denna skatt, alltså evangeliet som han har talat om alldeles tidigare, har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi har redan fått Guds kraft att göra Guds vilja. Paulus säger i Filipperbrevet 2:13. För det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Paulus gjorde sitt verk för Herren genom den kraft som Gud gav. Han säger i Kolosserbrevet 2:19. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Och här säger han då i Efesierbrevet, ni som är i Kristus har den kraften. Jag säger naturligtvis inte att vi inte ska be. Att be för en kristen är som att andas. Poängen är att vi som är i Kristus, om du har satt ditt hopp till honom och inte till någon annan, så har du en position som är obeskrivlig. Paulus ber att du ska förstå det. Och sen går han vidare nu då och pekar på tre saker, tre sätt som den här kraften manifesteras. Så om vi någonsin tvekar inför om Guds kraft verkligen är verksam inom oss. För ibland kanske vi känner att det inte riktigt bubblar och fräser inom oss. Om vi tvekar så kan vi se på tre saker och använda dem som påminnelser. Och de här tre sakerna blir också mina predikopunkter. Och de är för det första att Guds kraft är verksam så att vi tror. Och för det andra att det är samma kraft som uppväckte Jesus från de döda. Och för det tredje att allt är underlagt Kristus. Kristus som utverkar allting till vårt bästa. Punkt nummer ett. Det första tecknet på att Guds hypermega kraft är verksam i oss är det faktum att vi överhuvudtaget tror på honom. I folkbibelns översättning så har man lagt till ett ord som inte finns i grekiskan. men som förtydligar och förklarar vad grekiskan betyder, nämligen ordet därför här i vers, mitt i vers 19. Det står i vår text. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Och det här, därför är det är bra, det fångar vad det handlar om. Anledningen att vi tror är att Guds hypermega kraft är verksam. Att vi tror på Bibelns Gud är ett under. Det är en gåva. Tänk vad många som finns som tror på en massa andra saker. Som tror på sig själva. Som tror att vi är ensamma i universum utan varken mål eller mening. Eller vissa som har vuxit upp i kyrkan och lärt sig tro på en Gud som inte är Bibelns Gud. Och när de hör om till exempel Guds allmakt eller Guds rättfärdighet eller helighet eller godhet, så säger de bara, en sån Gud kan inte jag tro på. Det är som att vissa har ett starkt motstånd mot saker som står i Bibeln och har ett behov av att skriva om den eller ta bort vissa delar ur den. Men andra älskar Bibeln. Och förstå mig rätt här nu. Jag lägger ingen moralisk värdering i det här. Andra älskar Bibeln. De bara gör det. Det är ingenting vi har förtjänat. Det är ingenting vi har skapat. Vissa vill bara av hela sitt hjärta höra om Gud och följa den Gud som det står om. Det är Guds gåva. Det är Guds gåva. Tron på Gud, på Bibelns Gud, är en Guds gåva. Ja, det slår mig nu plötsligt. Jag pratade med en pastor för inte så jättelänge sedan som beskrev hans fru har fått förändra sin tro väldigt mycket. För hon hade en väldigt konstig kristen uppväxt. Och hon har tillsammans med sin man, då, den här pastorn, fått omvärdera jättemycket saker. Och jag frågade honom, hur har det gått? Det här som du beskriver är ju jättestora saker. Och han säger, men hon älskar Bibeln. Hon vill följa Bibeln. Då går det att omvärdera saker. Därför att man bara har den kärleken och det förtroendet. Den som vill bli kristen är en person som vänder sig till Gud och säger, Gud, i mig själv har jag ingenting. I mig själv förtjänar jag din rättvisa vrede. I mig själv kan jag inte ens tro på dig. Men för Jesu Kristi skull, hjälp min otro. Han gav sitt liv så att jag skulle kunna få leva. Lär mig att älska ditt ord och vandra på dina vägar. Att bli kristen är att helt och hållet förlita sig på Kristus. Att inte ta med sig någonting. Att göra Kristus till mitt enda hopp. Och när vi förstår att till och med vår tro är en gåva, så väcker det vår förundran. Jag minns när jag gick i låg- och mellanstadiet. Vi var liksom en gyllene generation för vår lilla församling. Vi var jättemånga som var med i kyrkan och det påverkade hela samhället jag växte upp. Säkert halva mitt fotbollslag när jag var i den åldern var med i kyrkan. Och så om jag tittar tillbaka idag och så funderar jag på vilka är kvar. Jag tror inte jag kan säga en enda. Kanske en på 10. Max. Och man kan undra, varför är jag kvar? När de andra inte är det. Varför älskar jag Gud? När de andra inte gör det. det beror inte på att jag är bättre. Eller att mina föräldrar gjorde någonting bättre. Det beror bara på Guds nåd. Det väcker förundran. Jag kan se på de andra så kan jag tänka, varför jag? Tack gode Gud. Så om du är här, kanske inte för att du älskar Bibelns Gud, utan kanske vill någonting annat. Du kanske har följt med någon som älskar Bibelns Gud. Eller du kanske mest vill umgås med trevliga människor. Eller om du är här av någon annan anledning. Be Gud att visa dig hur tom och fattig du är i dig själv. Och be honom att ge den tro som verkligen bär frukt. Som hjälper dig att kasta dig liksom, med hela din varelse på honom. Okej, det första tecknet på Guds kraft är att vi överhuvudtaget tror. Det andra tecknet på Guds kraft är Kristi uppståndelseskraft. Uppståndelsen är ett historiskt faktum. Vi vet rent historiskt att Jesus har existerat. Vi vet att han fördes fram inför Pontius Pilatus och vi vet att han korsfästes. Vi vet att han dog, att han lades i en grav som bevakades av romerska soldater. Vi vet att på tredje dagen så var graven tom. Och vi vet också att en mängd trovärdiga vittnen hävdade att de hade sett honom uppstånden. Trots att det gick emot hela deras tidigare världsbild. Vi vet att det uppstod en rörelse runt den uppståndne Kristus som bestod av människor som från början hade varit rädda och som från början hade flytt, men som nu helt plötsligt var djärva nog att gå i döden för det de påstod sig hade sett och hört. Och olika livsåskådningar försöker att förklara den här tomma graven, detta historiska faktum, på olika sätt. Muslimer säger till exempel att Jesus inte riktigt dog på korset. Att han bara var skendöd. Så på tredje dagen tog han sig samman. Han tog sig ut ur graven, skrämde bort soldaterna. Andra menar att de vettskrämda lärjungarna tog sig samman och kämpade ner soldaterna, hämtade kroppen, gömde kroppen och påstod att de hade sett honom levande och att det ur denna lögn uppstod en rörelse av människor som också påstod att de hade sett honom levande och var villiga att dö för det. Åter andra menar att det har skett en kollektiv hallucination. Det finns inga andra exempel på kollektiva hallucinationer någonsin i världshistorien, men man menar att det har skett där. Man är beredd att ta till vilka förklaringsmodeller som helst hellre än att erkänna att Kristus uppstod. Men för oss som är kristna så är uppståndelsen ett objektivt faktum och det är någonting som vi bygger hela vår tro på. Paulus säger att om Kristus inte har uppstått så är vår tro tom och meningslös. Och vi är de mest ömkansvärda av människor. För vi vet att han har uppstått. Vi kan titta på den tomma graven och vi kan se att den rimligaste förklaringen av alla dessa fakta som vi har framför oss är att han faktiskt uppstod. Och nu säger Paulus att samma kraft som Gud lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda också är verksam i oss som tror. Så om du tvekar på att Guds kraft är verksam i dig, så kan du titta på Kristi uppståndelse. Har den hänt? Tror jag. Jag vet utifrån det att Guds kraft är verksam i mig. Oavsett vad jag känner. Det är liksom tecknet. Men vad betyder det då att samma uppståndelsekraft är verksam i oss som tror? Med risk för att låta bombastisk. Så jag vill säga att Guds kraft är en dödsförintande kraft. En dödsdödande kraft. Guds kraft mäts inte i megaton som vi mäter bomber. den mäts i uppståndelse. Att uppståndelsekraften är verksam i dig innebär att döden inom dig håller på att dö. Den liksom trycks tillbaka. Och vi ska gå in på det här mer när vi kommer in i andra kapitlet i Efesierbrevet. Men Bibeln talar om tre sorters död. Det talar om andlig död. Det talar om fysisk död. Och sen talar de om evig död. Och man kan fundera på de här kategorierna och hur de informerar varandra och sådär. Men av de som vi känner till bäst av de här tre kategorierna så är det förstås den fysiska döden. Och utifrån det vi vet om den fysiska döden så kan vi lära oss om de andra. Så vad finns det som kännetecknar en död, fysiskt död kropp? Ja, för det första så faller den isär. Den håller inte ihop. Den är osammanhängande. Den återgår till sina kemiska beståndsdelar. Och detsamma gäller den andliga döden. Att även om vi råkar ha levande fysiska kroppar så pågår det ett sorts sönderfall inom oss. Och vårt inre hänger inte ihop. Vi är liksom i strid med oss själva. Vi har ett samvete som är fullt av Guds lag. Innerst inne vet vi att Gud finns. Vi vet att det finns rätt och vi vet att det finns fel. Men vi lever bara för oss själva och det hänger inte ihop. Och för det andra, en död kropp svarar inte på stimuli. En död kropp känner ingen smärta. Den känner ingen smak. För den är död. Och detsamma gäller oss i andlig mening. Du har säkert varit med om samma sak som jag. När du har försökt att berätta din tro och dela evangeliet. Jag hade bara för några dagar sedan. Jag satt och pratade med någon. Och jag försökte liksom på alla sätt berätta evangeliet. Och jag blev så gripen av det här att jag knappt kunde hålla tårarna borta. Jag bara såg liksom, Kristus är så vacker. Och hur han... Ja, evangeliet helt enkelt. Och den som satt mitt emot mig kunde överhuvudtaget inte förstå vad jag pratade om. Det var liksom blankt. Det fanns inget gensvar på stimuli. Men när Guds hypermega kraft är verksam i dig så är det en dödsförintande kraft. Den motar bort den andliga döden i ditt liv. Och den öppnar dina andliga ögon och dina andliga öron. Och den hjälper dig att se och höra och känna och smaka och dofta. Och du får mer och mer se allt det vackra som Gud är. Och allt det vackra som Gud ger. Och du får också se mer och mer av det fula som finns hos dig själv. Som du kan kämpa mot. Så, om du tror att Guds kraft, förlåt, om du tror på Kristus så innebär det att Guds kraft är verksam i dig. Om Kristus har uppstått så innebär det att Guds kraft är verksam i dig. Och när Paulus nu talar om uppståndelsen i den 20:e versen här så fortsätter han sen att tala om Kristus. Och i vers 21, ja, 20 och 21, 22 så ger han en helt svindlande beskrivning om att Kristus inte bara är över utan högt över alla härskare, makter och krafter och herradömen. Och sen i vers 22 hur han är given till församlingen. Så vi fortsätter det med det i den tredje punkten här. Här tänkte jag att vi ska fundera på vad det innebär. Dels att allt är underlagt Kristus. Och dels att Kristus är given församlingen. Så det blir liksom två underpunkter här. Så först, låt oss titta på Kristi herravälde. Det är ju det som texten ägnar mest utrymme åt. Paulus börjar med att säga här i vers 20 att fadern satte honom på sin högra sida i himlen. Och egentligen skulle det kunna räcka. För För det innebär att han sitter ojämförligt högt över allt annat, alla andra makter. Att han regerar fritt utan konkurrens. Men Paulus fortsätter i vers 21. Högt över alla härskare, makter och krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Så återigen räknar han upp långt mer än han egentligen skulle behöva. Så att själva uppräkningen blir en del av budskapet. Det visar återigen att han måste pressa språket så mycket att han talar om saker som egentligen inte kan fångas i ord. När en jude talar om makter, härskare och krafter och herradömen så är det ofta ett sätt att tala om änglavärlden. Både Guds änglar och Satans änglar. Men Paulus går vidare och så säger han alla namn som inte kan nämnas. Han nöjer sig inte med att säga på högra sidan. Han räknar upp alla änglaväsen, alla stora makter. Och sen fortsätter han, lägger på ett lager till. Och alla namn som kan nämnas. Men han stannar inte ens där utan han lägger ytterligare ett lager. Han säger, inte bara i den här tidsåldern utan också i den kommande. Alltså Kristus är i alla kategorier, i alla avseenden en klass helt och hållet för sig själv. Det finns ingen som kan hota honom. Det finns ingen som ens kan konkurrera med honom. Han är helt fantastisk. Han är överallt. Inte bara överallt. Han är högt överallt. Och budskapet här är ju glasklart. Allt är underlagt honom. Men för att verkligen driva hem budskapet så citerar ju Paulus också den 8:e psalmen som säger just det. Allt la han under hans fötter. I vissa kretsar så läser man den här psalmen. Och man säger att den handlar om människan. Att Gud har gett människan mandat att härska över allt här och nu. Och att vi ska liksom ta den här auktoriteten. Gripa den. Men när Paulus läser den här psalmen så ser han Kristus. Och det stämmer väl överens med vad Bibeln säger i övrigt. Men låt oss fundera på det här. Allt är underlagt Kristi fötter. Han är högt över allt. Jag tänkte att vi skulle bläddra lite i Bibeln. I Johannes evangeliets 17:e kapitel så ber ju Jesus sin överste prästliga förbön. Johannes 17:2 på sidan 16:02 så säger han ber till Gud och så säger han du, alltså Gud, har gett honom, det vill säga sonen. Du har gett sonen makt för alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Bokstavligt talat så står det du har gett honom makt över allt kött. Allt lyder Kristus. Allt tillhör Kristus. Han är överallt. Det finns en jättefascinerande, bläddra till Hesekiel. Profeten Hesekiels första kapitel. Jag tvekar inför att använda den här bilden för den är så märklig. Men jag vill ändå att du ska se det. Det är en rolig bild, en härlig bild. Hesekiel, första kapitlet där. Jag får det till sidan 12:18 kan vi ta. Eller börja vers 4:12-17. Hesekiel får se en syn och han får se någonting som inte går att beskriva. Det är helt uppenbart. Han talar i vers 4. Jag fick se en stormvind komma norrifrån. Ett stort moln med flammande eld och det omgavs av ett sken. Mitt i skenet syntes något som var likt glänsande metall. Och mitt i elden syntes något som liknade fyra levande varelser. De såg ut som människor. Varje varelse hade fyra ansikten och vart och ett av dem hade fyra vingar. Så fortsätter han att beskriva de här märkliga varelserna. Och så står det i vers 12. De gick rakt fram. Dit anden ville gå, dit gick de. Vi vet inte vad han såg. Det är någonting som har med Guds härlighet att göra. Någonting som har med stora saker att göra. Och så står det, dit anden ville gå, dit gick de. Och sen blir det liksom en ny grej som händer i vers 15. Medan jag såg på dem fick jag se ett hjul på jorden bredvid varelserna med de fyra ansiktena. Det såg ut som hjulen var gjord av något som liknade krysolit och alla fyra var likadana. Ett hjul tycktes vara inuti ett annat hjul så att de kunde gå åt alla fyra hållen utan att vända sig. Det är någonting förunderligt här. Vers 20. Dit anden ville gå, dit gick de. Så de här varelserna som ett ekipage och hjulet är ett ekipage, det är märkligt detta. Men de leds av anden. Dit anden ville gå, dit gick de. Och sen då kan vi titta i vers 26. Ovanför valvet, över deras huvuden, syntes något som liknade en tron gjord av safirsten. Så här har vi ett tecken på makt då. Nu händer det någonting. Vi har sett oss ofattbara saker som leds av anden. Och nu händer det någonting. En tron. På det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. Här sitter Kristus. Kristus är den som ger befallningarna. Han sitter på tronen här. Alltså, han regerar över allt det som Hesekiel såg. Det är en dunkel bild. Jag vet det, men jag vill att du ska se den. Kristus sitter där och regerar över allt detta som Hesekiel såg. Det är liksom utgångspunkten för Hesekiels profetior. Jesaja 43. Vers 11-13. Jesaja kommer ju innan Hesekiel förstås. Vers 11. Här är Gud som talar. Som säger, jag är Herren. Förutom mig finns ingen frälsare. Det är jag som har förutsagt, frälst och förkunnat. Ingen främmande Gud bland er. Ni är mina vittnen, säger Herren, och jag är Gud. Jag är redan från första dagen. Ingen kan rädda ur min hand. När jag vill göra något, vem kan då hindra det? Utan att tala allt för mycket om treenigheten här, så ser vi att Gud regerar med oinskränkt makt. Ingen kan hindra honom. Det finns ingenting som hindrar honom i något avseende. Men det väcker ju frågan om vårt lidande, inte sant? Hur ska vi tänka om det lidande som drabbar oss? Kommer det från Gud? Och svaret kan vara oväntat. Vi kan bläddra till Amos bok. Amos är ju en av det man kallar för mindre profeterna. Tredje boken där. Hosea, Joel, Amos. Amos kapitel 5. Vers 8. Han som har gjort sju stjärnorna och Orion. Han som förvandlar det djupa mörkret till morgon och gör dagen mörk som natten. Han som kallar på havets vatten och öser ut det över jorden. Herren är hans namn. Han låter fördärv blixtra över starka fästen. Fördärv drabba befästa borgar. Bibeln säger att Gud och att Kristus har all makt och att han faktiskt tillåter de värsta varelserna i skapelsen att göra det onda som de gör. När den förföljda församlingen, behöver inte bläda dit, eller jo, gör det visst, Apostlagärningarna 4. Apostlagärningarna 4. Församlingen blir förföljd. Och de ber till Gud. Så har vi vers 27. Vers 27-28. Ja, de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. De gaddade sig samman för att utföra det som Gud hade bestämt. Att Kristus skulle korsfästas, utsättas för allt detta lidande och korsfästas var bestämt innan jordens grund blev lagd. Nu tar vi Jobb. 12:e kapitlet. Jobb kapitel 12. Det är på sidan 751. Jobb 12. Det står så här. Hos Gud finns vishet och makt. Hos honom finns råd och förstånd. Se, han river ner och ingen kan bygga upp. Han låser in och ingen kan öppna. Se, han håller vattnen tillbaka och de torkar ut. Han släpper dem lösa och ödelägger landet. Hos honom är kraft och klokhet. Den förvillade och förvillaren tillhör honom. Rådsherrar för han barfota bort och domare gör han till dårar. Han lossar kungars bojor och binder rep om deras höfter. Präster för han barfota bort och störtar mäktiga män. Han tystar de betroddas läppar och tar bort de äldstes insikt. Han öser förakt över furstar och lossar bältet på de starka. Han avslöjar mörkrets djupheter och för dödsskuggan ut i ljuset. Han låter folkslag växa och förgör dem. Han vidgar deras gränser och för bort dem. Han tar förståndet från ledarna för jordens folk och låter dem irra i väglös ödemark. De famlar utan ljus. Han får dem att ragla som druckna. Ja, ni. Samtidigt säger Bibeln också att han begränsar de ondas ondska. I till exempel, vi behöver inte bläddra dit nu, det tar lite lång tid. Uppenbarelsebokens andra kapitel. Han skriver till församlingen i Smyrna. Och så säger han, var inte rädd för vad du ska få utstå. För djävulen kommer att sätta några av er i fängelse. För att ni ska prövas. Och ni ska få lida i 10 dagar. Var trogen in till döden så ska jag ge dig livets krona. Se hur tydliga gränser det finns här. Några kommer att sättas i fängelse, men inte alla. Varför inte alla? Och de kommer att sitta där i 10 dagar. Varför inte längre? Det är tydligt att de som kommer att orsaka lidande hos kristna har fått tillstånd. Ja, de har till och med fått kraft att göra det. Men de får bara göra det till den gräns som Gud har satt upp. Bibeln säger också att det är Kristus som bevarar de sina. Det kan vi läsa till exempel i första versen i Judas brev. Att ni är bevarade i Kristus. Och det är väl ingen tvekan om att det är Gud som bevarade Noa och hans familj när floden kom. Jag har lite fler bibelord här, men vi hoppar över dem. Vi kan konstatera att Gud tillåter det onda, men han begränsar det onda. Och han bevarar de sina. Och vi kan säga mycket mer egentligen om det här. Vi kan titta på fler texter och lyfta fram fler nyanser. Men budskapet skulle vara detsamma. Allt är underlagt Kristus. Till och med det onda som sker. Men så läser vi då i den 22 versen i Efesierbrevet här. Att Gud gav Kristus, som är huvud över allting, till församlingen. Och det är nu det blir verkligt intressant här. Det är för att den här texten säger att allt som sker, sker för församlingens bästa. För de kristnas bästa. Kristus har kontroll över allt. Och han tillåter och han bestämmer och han gör allt för sin församling. Han gör det för dig och för mig. Jag har redan citerat och ni känner väl till texten i Romarbrevet 8 och 28. Paulus säger, vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud. Som är kallade efter hans beslut. Det här är en av Bibelns svåraste texter skulle jag säga. Allt samverkar till det bästa. Det här är Guds ord. Det här är orubblig sanning. Och här kommer vi tillbaka lite till det här med att en död kropp inte svarar på stimuli. Här blir frågan. Älskar jag Guds ord? Den Gud som Bibeln presenterar. Älskar jag honom eller inte? Är det här, som jag nyss har talat om, goda nyheter för mig? Eller blir det bara för mycket? Klarar jag av en sån här Gud? Kan jag älska en sån här Gud? När Martin Luther undervisade i första Moseboken och han kom till berättelsen om Josef som får utstå så mycket lidande, så gav han en träffande kommentar. Han säger att Josef inte bara är ett exempel för oss på hur dygdig en person kan vara. Utan Josef lär oss också någonting om vem Gud är. Och sen fortsätter Luther, han talar lite om Platon. Att Platon kan förstå vissa saker om Gud, men att han är blind för andra saker. Platon kan resonera om dygder och han kan resonera om Guds plan och liksom förut... Guds plan och jag tappar ordet alldeles, strunt samma. Men Platon kan inte se att Gud är god. Att Gud har omsorg om den som lider. Att Gud lyssnar på den som lider. Och Luther säger att Platon med all sin intelligens är fast i sina metafysiska tankar. Och sen passar han på att trycka till påven här också. Att Platon, liksom påven, när han får se Guds godhet, så kommer han att stå och stirra på den som en ko stirrar på en ny grind. Han fattar inte. Han fattar inte. Det ryms liksom inte i hans världsbild. Jag fattar att Gud gör allt det här. Jag fattar att Gud leder allting. Jag fattar det. Men jag fattar inte hur Gud samtidigt kan vara god. Och Luther säger det är obegripligt för dem. Både påven och Platon. Det är omöjligt. Vänner, vi är adopterade in i Guds familj. Vi har en fader som älskar oss med evig kärlek. Det innebär att han kommer att fostra oss. Det innebär att det kommer att göra ont att släppa saker som är skadliga för oss. Men han älskar oss. Och allt han gör är ett uttryck för hans kärlek mot oss. Så vänner, vi kan lämna allt till honom. För han har omsorg om oss. Han leder oss med oändlig vishet och kärlek. Vi människor har ett sätt som Jeremia, stackars Jeremia, i det 12:e kapitlet. Han säger, jag vet att du är rättfärdig. Jag vet, men jag måste ändå få prata med dig om det här, Gud. Varför går det så väl för alla de onda? Det verkar inte rätt, säger Jeremia. Och vi kan sympatisera med honom. Det verkar inte rätt. Men vänner, låt oss motstå reflexen att debattera med Gud. Låt oss lita på honom. Han kommer att leda rätt för sitt namns skull. När John Flavel på 1600-talet predikade den här texten i Efesierbrevet så sa han: låt Gud utverka allt han beslutat och ha tålamod tills han har lagt sista handen på sitt verk. Och se sedan om du kan finna något fel med det. Allt han gör, gör han för sin församling. Och för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Låt oss ta emot det i tro. Låt oss be. Himmelske Fader, vi har talat om så stora saker att det känns så svårt för oss att få allting att stämma ihop i vårt huvud. Och det begär du inte av oss heller, Fader. Jag ber för mig själv och jag ber för mina vänner här. För församlingen här. Att vi skulle både få se dig i din allmakt. Hur du härskar. Hur du regerar överallt. Och hjälp oss samtidigt att se din godhet. Du älskar oss med en sådan kärlek. Fader, vi ber om det övernaturliga. Detta kan ingen människa se i sitt naturliga tillstånd. Så Fader, fortsätt att öppna våra ögon. Fortsätt att väcka vår kärlek till dig. Vi ber om den heliga andes rop inom oss som sträcker sig till dig och säger Abba, Fader. Låt oss, Fader, få förtrösta på din godhet, på din nåd. I Jesu Kristi namn. Amen.